Och för att då komma in på den här DEM-analysen, eller vad man ska kalla den, så en kort repetition av hur det kom sig att vi överhuvudtaget blev påstånd om två författare, så var det på det sättet att under utredningstid och under tingsrättsförhandlingen, eller en bra bit in i tingsrättsförhandlingen, så påstod man att Andreas Niklasson var författare av samtliga och fått mig. Han beskyllde alltså inte Jonas Falk för att författat något av dem. Men så fanns det en spaningsbild i förundersökningsprotokollet från den 8 juli. Den spaningsbilden är tagen medan Andreas Niklasson väntar på att bli upphämtad från Jonas Falk. Och av det förstod man ju att det finns alltså spaning på Andreas Niklasson under tiden som han är i Barcelona. Det finns också spaningsprotokoll på Jonas Falk senare på eftermiddagen runt 4 eller så, tror jag det är, när han hämtar Magnus Wedelöf. På kvällen är det, förlåt, spaningspromemoria. Samma dag när Jonas Falk hämtar Magnus Wedelöf på flygplatsen. Och vi tyckte att det var ganska orimligt att det inte skulle funnits mer spaning under hela dagen. För då hade man kunnat se vem med någon av dem som är inne, eller ingen alls inne på något internetcafé. Men den här spaningsbilden och den tidsangivelsen gav Andreas Niklasson alibi för att ha författat mejl vid den här tiden. Och när man fick den här uppgiften när det här skulle kontrolleras, så hade man fått svar från Spanien först, det där under tingsrättsförhandlingen. Men så sa man från åklagarsidan att det var någonting som skulle dubbelkollas med det här. Alltså vi fick inte del av svaret från Spanien omedelbart, utan det var oklarheter. Så det dröjde, enligt min minnesbild, cirka 4 veckor innan vi fick något svar på det här som skulle dubbelkollas. Och samtidigt som vi får svaret på det som skulle dubbelkollas, då kom hela den här nya bilagan som vi har tittat på med CEM och det och den så kallade språkliga analysen. Och så som Jonas Falk uppfattar det här, så är det, man gjorde alltså, passade på att göra den här språkliga analysen för att läka ett problem som hade uppstått med att Andreas Niklasson inte kunde ha författat visst på Pott mig. Och det är så den här DOM-analysen och hur de här påståendena om vem som har författat på Pott mig har uppkommit. Och det var någon fredag här under åklagarens sakframställan som gjordes en del påståenden som faktiskt var helt nya i hovrätten, även om vissa av de här påståendena fanns i tingsrätten, även om de kom in sent. Och jag tror tyvärr ingen avsiktigt tog faktiskt det där på allvar i tingsrätten, men det var några mejl nu i hovrätten som var helt nya, som man sa att Jonas Falk. Och det här är faktiskt ytterligare en sån där sak som, visst, det hade man kanske som försvarare borde ha satt sig och gått igenom ordentligt, men vi satt mitt uppe i och förberedde vår sakframställan. Men Jonas själv satte sig och gjorde en analys, eller snarare han granskade huruvida den påstådda analys som hade gjorts av det, den verkligen var heltäckande eller allsidig, eller vad man skulle kunna kalla objektiv. Och den har vi delat ut en bilaga som heter D. Och den analys, tror jag den heter. Så att jag inte är upphovsman till den själv, så tänkte jag gå in. Ja, det kan vara.
Det som jag gjorde då var, och det var det som tog så lång tid, att det man fick göra var att gå igenom alla mejl och titta utifrån åklagarnas påståenden då. Och då såg jag den här 4-7, för precis som Tobias sa, så var det väl ingen som tog det här på allvar i tingsrätten och fick se det här i realtid, för det var ganska uppenbart att man försökte läka då det här med Andreas alibi, och så passade man på ett mejl som rörde någonting med en vän som vet saker, och då ville man inte få mig att misstänkas vara den personen, så då påstod man att jag var den som hade skrivit det mejlet. Och de andra mejlen som man nu har redogjort för här, sakframställningsvis här, redogjordes inte för tingsrätten på det sättet, men det fanns i den här 4-7. Men vi bläddrade bara igenom den, så vi tog det inte på allvar. Så det som gjorde då i alla fall nu hovrätten, när man fick sitta och höra det här i flera dagar, var inte jag kollade. Och då är 1946 då, den 7 juli, det är ett nytt påstående i hovrätten, det fanns inte i den här 4-7. Men det som jag gjorde var att jag gick igenom slasken, och så tittade jag vad jag gjorde då den 7 juli exempelvis. Och då ser jag att 18.08 så finns det ett samtal mellan mig och Mattias Johansson, där det framgår att jag är hos advokaterna på möte. Klockan 18.20 så finns det ett samtal på min telefon mellan Mark och Tito där det framgår att vi är på mötet. De diskuterar det som vi diskuterar på det här mötet. Klockan 19.52 så försöker jag ringa Andreas och klockan 20.05 försöker jag ringa till Lorena. Och det är den här dagen då, alltså klockan 20.56, när Andreas ringer och frågar om MSN. Och det är så att Andreas Niklasson var inte med den dagen på mötet med advokaterna. Utan det är så att när jag kommer ut ifrån det här mötet så ringer jag Andreas Niklasson. Och det är alltså då runt 19.52. Andreas Niklasson svarar inte. Och det är på vägen då mot Sitges då, som jag försöker ringa till Lorena 10 minuter efter ungefär. För att säga att jag är på väg dit. Och det här innebär att med, alltså, de två mejlen då som är skickade 19.18 och 19.46, då kan jag omöjligt ha varit på internet, för då satt jag på möte hos advokaterna. Och det som jag var inne på lite med de här påståendena kom då, då som försätter oss i en lite besvärlig situation med tanke på att man kan åberopa bevisning, så har jag skrivit här möjlig bevisning. Då skulle man till exempel kunna prata eller förhöra Marcus Kobosa, han var uppenbarligen med på det här mötet hos advokaterna. Man skulle kunna förhöra de här advokaterna. Och sen brukar advokater vara duktiga på att fylla i tider. Man har möten eftersom det faktureras. Och den dokumentationen skulle möjligtvis kunna finnas kvar. Som då skulle kunna styrka tiden på det här mötet. Och sen har jag då tittat lite språkligt här då. Eftersom jag hört hur åklagaren har gjort sin analys. Och så ser man då att det här mejlet... Klockan 19.18 skriver den här Pol Pot. Det säger, när det ska, det har. Det är alltså pronomen korrekt. Och sen avslutas det med åka och laga den problemet. Så det är alltså korrekt pronomen men felaktigt skrivet på den problemet. 19.46 så skriver Pol Pot. De säger, det säger. Och där visar det att den här författaren kan variera mellan pronomen dom och det. Sen hittade jag på 8 juli. Och då påstås jag författat 3 stycken mejl. 19.11, 19.13, 19.22. Och då är kommentaren här att alla de mejlen är då från samma internetcafé. Det är den här dagen som vi är inne på nu då. Och 18.59 skickas ett mejl som påstås författat av Andreas. Och då står det, dem har lämnat, dem är framme. 18.59 försöker Andreas ringa mig. Han är alltså inte med mig. 19.03 försöker Andreas ringa mig igen. Han är alltså inte med mig. 19.11 skickas ett mejl som i bilaga 4.7 påstås vara jag. Men i hovrätten så lämnas det öppet på grund av att det avslutas med har bytt land. Och där ser man att en person som skriver där skriver med dem, hur det, säger det, om det. Sen 19 och 13 så skickas ett mejl som i bilaga 4.7 påstås vara jag. Men i hovrätten så säger man nu mer Jonas. Språket där är alltså de är, det alltså, dem såklart, för dem. 19.22 så påstås det vara jag i bilaga 4.7 och i hovrätten också. Och i det mejlet så används ingen pronomen det, dem, dem. Och 20.59 då som sagt så försöker jag ringa Andreas. Då jag har sett att han har försökt ringa mig tidigare under dagen. Och slutsatsen är att jag är inte med Andreas under aktuell tidsperiod. Det vill säga klockan 18.59 framåt. Med konsekvens att om Andreas författat ett mejl har jag inte författat något och tvärtom. Ifall variationen av pronomen beror på att det existerar två författare är det inte en konstellation bestående av Andreas och mig. Denna dag har alla mejlen, alla pronomenkombinationer, det, dem och dem. Och när jag säger de här konstellationerna så är det åklagarens hypotes. Så att det är därför jag använder Andreas. Den 13 juli så påstås jag författat ett mejl klockan 17.38. Och då kan jag säga om den 13 juli, vi kommer komma dit sen, så finns det ett samtal den dagen. Och det är alltså klockan 15.05, alltså mellan mig och Andreas. Och då försöker jag ringa Andreas. Och jag är inte med Andreas överhuvudtaget den 13 juli. 6 minuter efter det här mejlet som jag påstås författat 17.38, så avslutas det mejlet då som är 17.44 med puss. Och det skulle ju då betyda att det inte är jag som har skrivit det. I språkligt då, i båda de mejlen så används bara pronomen det. Så att den som skriver och avslutar med puss skriver alltså med pronomen det också. Och eftersom de är så tätt in på varandra och båda mejlen används med det, så finns det ju ingenting som talar för att det skulle vara två olika författare. Sen gjorde jag också en genomgång av mejlen utan vänliga avslutningsfraser. För att man påstår att Andreas Niklasson avslutar med puss och kram och med vänliga hälsningar och så vidare. Jag skulle då inte avsluta på det sättet, så det skulle kunna särskilja och så skulle det tyda på att det skulle vara någon av oss då. Och då tittade jag då på de mejlen som Andreas påstås författas där inga vänliga avslut finns. Och då är det alltså 5 juli finns det ett 16.39, ett 19.16, 7 juli 15.11, 21.27, 8 juli 21.40, 10 juli 17.16, 17.22, 21.22, 11 juli 21.10, 12 juli 16.33, 14 juli 20.21, 18 juli 05.10, 05.49, 11.47, 11.57, 20.41, 20.44, 19 juli 05.43. Och där slutas det inte då med några sådana, men man påstår att det är Andreas Niklasson som ska ha skrivit dem. Och det har jag också skrivit det här då, att i dessa 18 mejl används pronomen den på sätt som föranlett att Andreas pekas ut som författare. Och min slutsats blir då att avslutningsfras kan inte användas för att hävda att det existerar två olika författare. Och sen kan vi, var det sista här. Så tittade jag också på de här mejlen, det här, vad det finns för kombination mellan pronomen den och det. Då finns det 8 juli klockan 18.59, så skriver den här författaren: den har lämnat besked om det inte hinner. Det avslutas med stor puss. 8 juli 19.11, pratat med dem och det ska vara säkra. 8 juli 19.30, pratat med dem, kan det ju åka. 10 juli 21.43, dem säger att när det ger sig av, avslutas med MVH. Och den personen då som har skrivit mejl som Andreas påstås författas kan bevisligen använda sig av flera pronomen. Och sen, det är ju min slutsats då, men det behöver jag inte läsa upp en gång, för det är min privata slutsats. Men jag kan väl också påpeka då att det blir, när man får en sån här ett påstående från åklagaren att man har gjort någon form av analys i en förundersökning, så presenterar man den i en bilaga på det här sättet, och man har ett så här ofantligt arbetsmaterial, så blir det ju lite farligt, eftersom det blir ju lätt att man från våran sida kanske tror på det som står där. Det som hände nu när jag gick igenom det här, det var ju bara för att det var så irriterande att sitta och höra det här hela tiden, och det tog mig mellan 3 och 4 timmar att gå igenom den här mejlen för att komma fram till det här, som de egentligen borde ha presenterat i det fallet. De ska påstå att de har gjort en analys.